Ingulla läste ju om när Jesus var på kalas hemma i farisin Simons hus, och så kommer det in en sån där av det lätta gardet, som min pappa. En synderska, ja, antyder inte mer än så. Och så uppstår en diskussion om vem som älskar mest. Och den som har mycket förlåtet är den som älskar mest, kommer det naturligtvis fram till. Och jag ska läsa om en annan text som är också för den här söndagen. Det är Saltasalmen, och där står det också någonting väldigt intressant om förlåtelse. Jag ska inte läsa hela den här salmen, men jag ska läsa bara ett par verser. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du la synder på minnet, Herre, vem skulle då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Den där första frasen där, den är nästan, det är liksom ett understatement, eller hur? Det är nästan ironiskt då. Om du la synder på minnet, Herre, vem skulle då bestå? Tänker jag då, som är människa, och ni vet, alltså det är väldigt svårt för oss människor att glömma oförrätter. Alltså vi kan leva med dem, men det vill inte till att man blir trampad mer än ett par tre gånger på tårna av en och samma person, så känner man att nu börjar det nog vara bra, va? Och så hanterar vi det på annat. Men alltså, jag har en nära släkting som vid över 80 års ålder fortfarande tog upp en oförrätt som hade drabbat henne i 20-årsåldern. Alltså om Gud la synder på minnet, om Gud kom ihåg det, om verkligen la det på minnet, då det skulle inte vara riktigt bra, va? För vår värld, om man säger så. Men det sista då, hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Alltså var i består den fruktan, undrar man. Men jag ska försöka komma fram till det så småningom här. I veckan har det rapporterats ifrån Mosul. Man håller på och driver ut IS där. Det sker till ett väldigt högt pris. Ett lidande som är otroligt. Över de konflikter som har varit i världen här de sista åren, så har en mängd olika journalister, ledarskribenter haft synpunkter på detta. Så här stod det för en tid sedan, mycket välformulerat: man kan inte skjuta bort fattigdom eller maktlöshet. Det går inte att flygbomba fram ekonomisk utveckling och rättsstatens principer. Så stod det på ledarplats i en av Sveriges största dagstidningar. Exakt så. Det är fantastiskt välformulerat. Man kan inte flygbomba fram ekonomisk utveckling och rättsstatens principer. Man kan inte skjuta bort fattigdom. Naturligtvis har skribenten rätt. Och naturligtvis är det alldeles utmärkt formulerat. Problemet är bara att påstå saker som faktiskt är sant. Eller att tycka någonting som är sant förändrar nödvändigtvis inte alltid verkligheten för de människor det gäller. Alltså det hjälper inte till exempel folket nu i Mosul ett skvatt att en svensk journalist tycker som han gör. Det får ingen förändring. Det kanske inte heller var syftet när han sa det. Utan syftet var kanske att visa att skribenten, eller kanske dagstidningen som sådan, har ett moraliskt patos som är högre än alla andra dagstidningar i det här landet. Detta kan möjligen intressera skribentens mor och chefsredaktören. Knappast så mycket annat. Jag kan ta ett annat exempel. På en arbetsplats i Västra Götaland där en mycket nära bekant till mig arbetar, så har man under de senaste åren ägnat oanständigt mycket tid och pengar åt att ta fram dokument som reglerar arbetsmiljöfrågor. Alltså som papper som ska reglera hur mycket folk ska trivas på jobbet. Och människor har då där skickats på kurser i ledarskap, teambildningar, olika utskott och projektgrupper har arbetat för att ta fram dessa dokument. Och där står faktiskt sida upp och sida ner hur saker och ting borde vara när allt fungerar som det ska. Och hur alla ska trivas, utvecklas och samverka väl på jobbet. I verkligheten så är det så att det är rätt många av den här personalen är sjukskrivna på grund av konflikter och utmattning, och de som då ändå är kvar sliter för fullt och undrar hur i hela världen det kan råda sånt kaos på jobbet när man har så mycket välskrivna dokument i pärmarna. Alltså inte heller i det fallet är det fel på det som sägs. Det är inte falskt det som står i pappren. Problemet är att det liksom aldrig kommer ur pärmarna och in i verkligheten. Och tanken slår ju att det kanske inte heller alltid var syftet. Ja, det är bara tanken som slår mig att syftet kanske var att ledningen på denna arbetsplats skulle visa för sina överordnade eller bara för sig själva att de åtminstone tog frågor om arbetsmiljö på allvar. Och tyvärr så är det väl så här det är i vår mänskliga tillvaro ganska ofta. Alltså orden, åsikterna, ambitionerna, de landar så sällan i verkligheten. De förändrar så lite. I värsta fall blir då ord en väg för alla fariser som finns i vår historia. Att någonstans fly undan det egna ansvaret. Man tycker att det borde åtminstone, man tycker i alla fall att det borde vara fred och demokrati i världen. Man tycker att alla ska trivas på jobbet. Och man känner igen en synderska på många kilometers håll och vet hur man ska förhålla sig till den. Och när man väl har fått denna åsikt publicerad på ledarplats, dokumenterad i något ISO-formulär eller fått det uttalat på en tempelplatsen ibland alla andra vad man har tycker om detta, så har man sagt sitt. Och man kan åtminstone säga sen skyll i varje fall inte på mig att det ser ut som det gör i vår värld. Om Gud agerade på det sättet, alltså om Gud handlade så, då skulle ingen bestå. Alltså hur skulle det vara då? Jo, då skulle Gud säga sanningen om mig och om dig, om världen, om hur det var ställt med allt. Och någon av oss kanske skulle då möjligen få den profetiska uppgiften att nedteckna detta uttalande från Gud i en helig bok som vi sen skulle kunna slå varandra i huvudet med eller bara bryta ihop inför. Men ingen skulle kunna säga att det som stod i den där boken var fel eller falskt. Och ingen skulle kunna säga att det var fel på ordet som så, men det skulle knappast hjälpa någon. Vi skulle alla vila under den bokens förbannelse. Och den dag då Gud då fått nog och förpassat sin hopplösa skapelse till källsorteringen, så kunde vi i alla fall, ingen av oss hade kunnat skylla på honom. Precis som en människa en gång sa till mig faktiskt, en gång när jag brottades som värst med livet, så kom det en person och sa till mig så här, att skyll inte på Gud för det faktum att du är en syndare. Det var inte särskilt trösterikt kan jag säga, men definitivt sista ordet hade det varit om Gud hade varit sån. Det finns ju ett ord i Johannes evangeliet. Johannes 1 och 14, det står att ordet blev människa och bodde bland oss. Det syftar ju på Jesus naturligtvis. Och det är ett fantastiskt ord alltså. Ordet blev människa och bodde bland oss. Jag skulle önska att varenda ledarskribent, varenda organisationschef, varenda liten hobbyfarisé skulle ta gnugga in detta ord i ansiktet. Ordet blev människa och bodde bland oss. Alltså avståndet mellan att tycka något och förändra något är i praktiken väldigt stort. Samtidigt som det är frestande lätt att tro att det är samma sak. Gud vet att hans vilja med oss inte är detsamma som vår verklighet. Är ni med på det? Gud vet, det slår ingen tvekan om att han vet att hans vilja med oss inte riktigt är samma sak som utspelar sig i vår verklighet. Men Gud vet också att det inte hjälper att ge oss skulden för detta fullt ut. Skyll inte på Gud för det faktum att det är en syndare, sa en sann farisé till mig en gång. Det gör jag inte heller. Men Gud utkräver inte skulden på mig för det faktum att jag är syndare, utan hanterar detta på ett helt annat sätt. Ordet blir människa och bor ibland oss. Alltså rent fysiskt låter han sig stiga ner ifrån sanningens absoluta ljus ner till en värld som i existentiell mening saknar ljus. Alltså det är ungefär som den här ledarskribentens ord skulle bli levande, flyga genom luften och över Mosul och istället för bomber och granater låta fred och sanning singla ner genom luften på riktigt. Det är som alla goda viljor i statsverkets alla permar skulle kliva ut där i kontorslandskapen och trösta alla dessa trötta människor som stångat varann så illa. Det är som om de skulle säga, det är jag som är ordet, vägen, sanningen och livet. Allt kommer att bli bra. Jag är nu mitt ibland er. När jag var 8 år, det har jag faktiskt varit, jag trodde inte själv ibland riktigt. När jag var 8 år och så gick jag i andra klass. På den tiden så tillämpades fortfarande den gamla tidens katederundervisning. Det vill säga, det var inga såna här grupper så här i små stolar och bord här var, utan där satt folk uppradade i skolbänkar så här, barnen så här, på raka led, och längst fram uppe på en sån här liten estrad nästan så stod frökens kateder, och sen så var det orgel där också. Och där på katedern satt fröken, hade pekpinnen i handen. Även för andra klassare. Det här var 1966. Och den höstterminen då kan jag fortfarande minnas som den värsta tiden i skolan, min skoltid. Det var inte så lång tid, men det var så kränkande på något sätt. Våran fröken var en gammal kvinna på 25 år som tydligen fann lust i att med röd penna skriva spydiga, understrukna, gärna utropstecken efter kommentarer i räkneböckerna och i skrivböckerna när man inte hade gjort rätt. Och i min bok, i min matematikbok i synnerhet, så stod det slarver så här. Eller jag kan inte läsa dina kråkfötter. Eller latmask stod det. Däremot så var det aldrig något beröm om man hade gjort rätt. Hon kunde lika gärna skrivit med rödpenna i ansiktet på mig. På vårterminen, mitt på vårterminen, så fick vi plötsligt en annan fröken. En ny fröken. Och ett nytt liv. Den här kvinnan var säkert inte vare sig mer eller mindre bildad och lärd än den här förra. Jag hade precis lika svårt för matematik då som nu. För det första gången någonsin så fick jag ändå uppleva att läraren inte skrev med rödpenna det jag redan visste. Nämligen att jag inte kunde. Utan istället steg hon. Hon steg som en ängel ner ifrån katederpedestalen. Tog en stol, satte sig bredvid mig vid min bänk, löste talen tillsammans med henne. Och var det så att det inte räckte, så fick man komma hem till henne på eftermiddagen och så fick man saft och bullar också. I det här fallet blev kunskapen, ska vi säga, eller ordet människa. Vi kanske inte bodde med mig precis, men åtminstone för åtskilliga stunder så blev det personligen närvarande i mitt lände. Hon förklarade tillvaron för mig. Sån är Gud. Sån är Gud. Hur kan man då frukta den som förlåter? Alltså, det är inte så skräckinjagande, eller hur? Att vara förlåtande. Men det finns en sak med det här. Alltså, i den verkliga förlåtelsens stund, alltså när det sker, så kan du omöjligen vinna, eller hur? Man kan inte vinna när du blir förlåten. Det finns gott om maktfullkomliga härskare genom världshistorien som hade ett enda fokus varje gång de gick upp morgonen, att de ska segra, eller hur? Det var det som drev Napoleon, det var det som drev Caesar, det var det som har drivit de flesta stora härförare, Karl den XII. Varför var han i Turkiet 8 år, Karl den XII? När han hade fått stryk av ryssarna där uppe i Poltava. Jo, därför att han kunde inte med att komma hem utan att ha vunnit. Så hellre bodde han utanför Istanbul i 8 år än att komma hem och sa jag vann inte. Alltså, det är så också. Donald Trump, Vladimir Putin. Kraftfulla män, men de har ett fokus. De ska segra. De är vinnarskallar. I ett förlåtelsescenario så är det den förlåtande parten som är segraren. Du kan aldrig vinna mot någon som förlåter dig. Det går inte. Den förlåtande parten är segraren, men den förlåtne är därmed inte förloraren. Det är det som är det fina i krocksången. Någonstans är båda vinnare på det, men du kan aldrig vinna över någon som vill förlåta dig. Det går inte. Förlåtelsen är alltså det yttersta scenariet för vår värld. Något annat alternativ finns inte. Och det betyder också att den makt som då behärskar världen i form av våld, ondska, övergrepp, vapenmakt, allt detta kommer att finna sig själva som förlorare i den upplevelsen. Det där kanske inte är någonting som vi här dagligen funderar på, att vi fruktar. Men för det, i det stora maktsammanhanget så är förlåtelsen, Guds förlåtelsen, är det yttersta vapnet som kommer att återställa den här skapelsen till sitt ursprung. Många mäktiga torde bäva för detta. Amen.